Tragedi på en landkyrkogård av Maria Lang. Första kapitlet. Västlinge prästgård låg helt i skuggan av kyrkan och kyrkogården. Från Tords arbetsrum i övervåningen såg jag ner över rader av gravar, kors och gravstenar. Rakt fram mellan trädens svarta grenar skymtade den massiva grå kyrkomuren. I den mulna decemberdagen var allt grått och dött och beklämmande. Endast en motorcykel som med öppet spjäll rusade förbi borta på landsvägen och röken från ett vitt boningshus på andra sidan om denna väg bröt stillheten och monotonin i det ödsliga slättlandskapet. Jag undrade huttrande hur det skulle kännas att bo här dag efter dag, år ut och år in. Och jag vände mig om från fönstret och betraktade ånyo min farbror. Tord Ekstedt var 48 år gammal. Han hade grå ögon och ett snabbt humoristiskt leende och hans mörka hår började att skifta i vitt vid tinningarna. Om han inte varit så mager och skranglig och om inte det skarpa, asketiska ansiktet varit så blekt skulle man utan vidare ha sagt att han såg mycket bra ut. Som det nu var tyckte jag nästan att min egen fader, trots sina 60 år, sitt silvervita hår och sin professorsvärdighet, föreföll både yngre och friskare än Tord gjorde. De bägge bröderna befann sig för ögonblicket i en halvt allvarlig, halvt skämtsam debatt och jag lystrade när Tord, men för honom ovanlig häftighet, fastslog. Nej, jag har verkligen ingen tanke på att gifta om mig. Jag har varit ensam i 2 år nu och det har gått bra. Och förresten, min kära Johannes, bör väl du vara den sista som predikar om nyttan och välsignelsen av ett andra äktenskap? Om jag inte tar fel har du själv varit änkling i 18 år och det måste väl betyda att du har trivts ganska gott med din ungkarstillvaro. Det, svarade professor Johannes M. Ekstedt, är en helt annan sak. Du är ingen vanlig privatman. Du är kyrkoherde i 2 stora församlingar. Du är värd i denna magnifika prästgård. Och dessutom har du Lotta att tänka på och en 11-årig modelös flicka i den här miljön kan enligt mitt förmenande behöva någon som tar ordentligt hand om henne. Pappas smala fingrar antydde med en lätt rörelse att han i begreppet den här miljön innefattade såväl den enorma prästgårdsbyggnaden som dess dystra omgivningar. Tord satt tyst ett par minuter. När han på nytt yttrade sig var hans ord lugna, men tonfallet röjde att ämnet av någon anledning faktiskt hade upprört honom. Det går ingen nöd på Lotta, det kan jag försäkra dig. Det var synd om henne det första året efter Gudruns död, men nu har vi haft turen att få en husföreståndarinna som är absolut perfekt i alla avseenden. Fröken Holm försummar ingenting som har med Lottas omvårdnad att göra, och Lotta är verkligt förtjust i henne. Att sen flickan är lillgammal och inåtvänd och mest lever i sina egna fantasier tror jag att ingen av oss kan göra någonting åt. Sån var hon ju för övrigt redan medan Gudrun levde. På detta genmälde pappa ett tämligen mångtydigt hmm. Och eftersom samtalet därefter visade tendens att fullständigt avstanna och eftersom jag fick för mig att det kanske skulle komma igång igen om jag lämnade de 2 herrarna på tumman hand, avlägsnade jag mig diskret och bestämde mig för att istället söka reda på min lilla kusin. Hon fanns inte i sitt rum och inte heller någon annanstans i den rymliga övervåningen. Jag fortsatte ner för den mattbelagda trappan i husets mittparti, tvekade en sekund i nedre hallen och öppnade sedan dörren in till ett av de största och trivsammaste rum jag någonsin har sett. Den så kallade salongen i Västlinge prästgård sträckte sig över hela husets bredd. Den hade höga fönster och 3 väderstreck. Och till och med denna kulna vinterdag tädde den sig ljus och inbjudande. Tords avlidna maka hade med sin okonventionella och säkra smak inrett det kolossala rummet med en förtjusande blandning av gamla ärvda sekreterare.